Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar.
Alla poliser åkte in och ryckte in, och när jag satt i polisbilen och hörde om att det var skottlossning överallt så som ryktet gick. Då undrar jag liksom hur jag ens tänkte när jag valde polisyrket, för då skulle jag ge mig in i ett inferno och jag visste inte vad konsekvenserna av det skulle vara. Och då tänkte jag att det var ett jävligt dumt val att bli polis.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, vad vi brukar säga, ni är en del av våran livlina. Wow! Välkommen! Absolut! Och jag tänker säga välkommen till veckans gäst som är en man som har gått igenom väldigt mycket i sitt liv. Det har varit en lång resa och han har... han har olika karriärer kan jag känna. Ibland ser jag ju honom som polisen, Hanif Azizi. Ibland ser jag honom som poddaren och medmänniskan i båda de rollerna. Men framförallt författare känner jag att jag är efter att jag har gjort bekantskap i hans bok Förortssnuten. Välkommen till Dialogiskt.
Tack, Viktor.
Tack själv. Hur kände du att presentationen var?
Det var bra. Intressant. Har du hunnit läsa boken?
Nej. Jag har... Nej, inte hela. Jag ska inte ljuga. Jag har...
Men det räcker jag med att du har läst någon kapitel.
Nej, jag lovade dig ett kapitel. Ja. Det blev två.
Ja, men vad bra.
Så jag ber om ursäkt att jag inte hann mer än så.
Ja, men det är... Vilka kapitel hann du läsa då?
Jag hann just det här med liksom Iran. Just och det, sen så kommer jag in på den här övergången till Sverige.
Ja.
Och jag vill bara säga... Så som du uttrycker dig i skrift. Du skrev ju den tillsammans med Marcus
Lutterman.
Och ert sätt att skriva hur... För jag är lite genuint intresserad för mig själv. Jag tänker jag håller ju på fullt upp med mitt eget. Hur har ni liksom gjort hela timelinen under ditt liv? Är det dina egna ord rakt igenom? Eller har du gått och spelat in och sen skickat över honom så han lyssnat på dina inspelningar och sen skrivit? Eller... Har ni hittat små tidpunkter en gång i månaden? Och, du förstår, processen tänker jag.
Alltså förortssnuten baseras ju att det är egentligen två olika tidshistorier.
Precis.
Som är var för sig. Det är ju ena är barndomen, hur jag växte upp. Mm. Ute i öknen i mellan gränsen mellan Iran och Irak. Mm. Och hur jag hade mitt liv där.
Mm.
Andra tidslinjen är ju hur jag kom in på polisutbildningen och utbildade mig till polis. Mm. Och det som var viktigt för mig det är att kunna förmedla två story. Och det ena är att kunna känna en autenticitet med hur det är att vara barn och fly från sitt hemland och komma en sån flykting till Sverige. Mm. Och då jobbade vi väldigt mycket med språket för att försöka få att det blir autentiskt. Mm. Så att det blir lite grann att man är det från ett barnperspektiv i ena berättelsen.
Ja, men det känner man.
Ja, och för den har vi jobbat väldigt hårt med att man ska få den här, att det ska vara ett barn, det är liksom berättelsen utifrån ett barns perspektiv, ordvalen är från ett barns perspektiv. Och sen den andra är ju den polisiära delen. Mm. Och där har ju Marcus framförallt intervjuat mig i flera timmar.
Den andra delen?
Ja. Och sen så har han skickat över skriften, så har vi tittat igenom den. Och sen så har vi bara liksom nagelfart allting. Skrivit om det så att det passar, så det passar språket liksom.
Hur lång tid tog den att skriva?
1,5 år.
Ja, det tog sin tid. Mm. Hur var processen? Hur var den känslomässiga processen?
För det mesta så var det väldigt häftigt och roligt. Det är ju väldigt roligt att vara med och skapa någonting. Mm. Och det var liksom, det var som vårt eget barn i 1,5 år. Det som var väldigt jobbigt, det var när vi avslutade boken. För att det har alltid varit så roligt att komma hem och skriva och liksom redigera och sådär. Men sen när den var klar, då var det faktiskt varit där som en liten depression.
Ja,
det var inte roligt att släppa boken. Hade det inte varit för Marcus, så hade jag velat fortsätta på boken. Mm. Bara som en trygghet att kunna ha någonting att jobba med.
Så han fick liksom någonstans sätta ett stopp
för ja, det. Hela tiden så körde han med deadline och han var mer organisatorisk och så.
Din historia, Hanif, är ju en salig blandning av känslor, kan jag känna. Och det är ju trots allt, det är en känsla av övergivenhet. Det är en känsla av ett sökande, inre sökande, där du någonstans under... Vi kommer ju komma in på det, hela den här berättelsen att komma från ett läger, mujahedinläger, till Sverige, till en värdfamilj som också är mujahedin.
Mm, mm.
Som är likt så många andra barn från Irak och Iran också framförallt.
Just det.
Och i det här fallet hamnade ni i Irak. Det ska du också få förklara, för det var också en fråga som jag ville ställa. Hur det kommer sig att persiska barn, eller iranska barn, hamnar i Irak. Är det Saddam Husseins...
Alltså, mina föräldrar är iranier. Jag föddes i Iran. De var politiker i Iran, men de blev ju landsförvisade.
Mm.
De kunde inte vara kvar i Iran för att Ayatollah Khomeini ville liksom fängsla och tortera alla som var medlemmar i den här organisationen som heter Folkets Mujahedin.
Och det här är 79-80?
Ja, 79-80 som det blev revolution i Iran. Och då var Mujahedin bland annat med och störtade den dåvarande regimen, shahen. Och de var med och genomförde revolution, och sen så kom det en ny regering. Och då kom ju Khomeini till makten.
Han kom från Frankrike då?
Han kom från exil, de började liksom samarbeta, men sen så skars det. Och då blev det tortyr och fängelse för Mujahedin-medlemmar. Och då var mina föräldrar var tvungna att fly från Iran, för annars skulle de bli fängslade.
Var dina föräldrar som många andra studenter som hade, liksom, som hade studenter med familj? Eller exakt. Var de liksom redan etablerade vuxna? Eller är du med?
Min pappa var student. Han pluggade till farmaceut och hade bara egentligen 1,5 år kvar innan han skulle bli färdig apotekare eller någonting, tror jag skulle vara.
Mm.
Men sen så fick de avbryta allting och lämna Iran. Och då var det en diskussion om liksom, om man skulle fortsätta den här kampen. För Mujahedin hade ju en väpnad gren för att i mål om att störta iranska regimen. Mm. Vart skulle ett perfekt ställe att kunna vara och verka ifrån? Skulle det vara Pakistan? Skulle det vara Palestina? Egypten? Då kom de fram till Irak. Att Irak skulle vara det bästa alternativet. Så då samarbetade de med Saddam Hussein och då fick de ett ökenområde där de skapade ett militärbas. Mm. Och kanske var det här egentligen Mujahedins absolut säkrast sämsta idé. Att placera sig i Irak. För att Irak och Iran var i krig med varandra.
Det var Iran-Irak-kriget som höll på i många år.
Ja.
9, 11 år?
8 år.
Förlåt.
Och de hade en idé om att de skulle kunna få med sig folket från Iran och kunna störta Khomeini. Mm. Men det vart ju tvärtom. De fick ju hela folket emot sig. För då har man ju allierat sig med fienden.
Ja, det blev fel.
Så det var det som hände. Och jag bodde där från 86 till... 91 då.
Vilket är en väldigt lång tid av ditt liv.
Ja, och framförallt där jag har mina tidigaste minnen från min barndom. Liksom.
Ska vi berätta om vi liksom försöker rekognisera, för det tycker jag att jag kände lite grann i bok, fast jag bara läste 2,5 kapitel, så liksom det här doften av stället och att ändå i ett sånt område, i en sån, ett sånt klientell med såna människor, bland såna människor, så fanns det ändå livlighet, barndom och lekar, och just det här du berättade om att man såg, att man fick veta om hur det var i Europa, man såg på TV fotbollsspelare och grönt gräs. Det var ju liksom väldigt billigt förklarat.
Nej, men när jag blickar tillbaka till min barndom så är det egentligen bara värme och kärlek. Och jag tror kanske de flesta kanske känner igen sig på ett sätt att utifrån den kontexten, den miljö man finner sig som barn, så verkar man. Och man gör det bästa av situationen. Vi hade inte så mycket leksaker. Jag kommer ihåg vi lekte med stenar, men vi hade fotboll och sådär. Vi tittade på TV och såg att de spelade fotboll på stora plan som det var grönt. Och för mig så var det... Jag förstod inte riktigt vad det gröna kunde vara.
Jo, för ni var ju i öknen.
Vi bodde ju i öknen. Ja. Vi hade liksom, det var torrt. Det fanns ingenting. Mm. Jag roade mig med att tända eld på de här typ torra buskarna. Jag minns någon gång som jag gick och sprang runt omkring och tände eld på de här torra buskarna. Och när jag tittar tillbaka, då ser jag att det är stor
eldsvåda.
Och jag ser min mamma springa med en kastrull och försöka släcka den. Mm. Så vi försökte göra det bästa av situationen. Vi hade det bra, men vi bodde också på ett internatskola. Så på dagarna så gick vi i skolan precis som alla andra, men på kvällarna så bodde vi tillsammans i baracker. Och det var verkligen värme, gemenskap och kärlek.
I skolorna så måste vi förstå att det här är mobilt. Det är liksom rörligt. Alltså, med andra ord, det är ingen skola i Irak. Nej. Det är ingen skola i Iran. Lärarna, det är ju mujahidin-soldater. Ja. Vad blir det för lärare ni får då? Blir det liksom den kulturella... jag tänker Iran, eller persisk historia, det är storhetstiden. Kambyses, Darius, Xerxes och de här kungarna, Persepolis.
Nej, alltså, du menar inget sånt. Det här blev ju en mujahedin-version av utbildning. Och då var det liksom väldigt mycket om klass, kommer jag ihåg, klassamhälle. Det blev liksom en version där man berättade sin egen berättelse om väst som var ett förstört land. Det var ett kapitalistiskt land, det var ett smutsigt land. Det var bara negativt och överallt så var det hemskt. Men det stora ljuspunkten i livet, vad tror du det var? Det skulle vara mujahedin som skulle komma till Iran och befria folket. Så det var väldigt mycket den här klasskampen. Och även om inte det var undervisning så var det liksom att vi skulle sjunga sån här nationalsånger. Vi skulle sjunga mujahedinsånger, kampsånger. Och det var mycket så här militäriskt och disciplin. Vi hade uniform på oss, det är uppställning, kontrollera naglar, kontrollera uniformen. Disciplin, om du inte gjorde... Som du blev tillsagd, om du var smutsig så kunde du bli straffad. Och då var det ju framförallt linjalen som man slog till och sådär. Men i det hela, i den kontexten, så var det inget märkvärdigt. Det var tillhörde normalen.
Så man blev också ändå lillgammal.
Ja.
Och på tal om lillgammal, du har ju en 2 eller 3 år yngre bror.
Det stämmer, ja.
Som du tillsammans lämnar.
Ja.
Ni lämnar alltså Irak för att komma till Sverige eller till Europa.
Just det.
Är det förbestämt att ni kommer till Sverige?
Nej,
det förstod inte jag riktigt.
Nej, egentligen inte. Utan det som hände var ju att 1990, då var det Gulfkriget. Saddam Hussein och Irak, de gick in i Kuwait. Och så kom amerikanerna och bombade Irak. Och mitt i det här, då bestämde sig Folkets Mujahedin att alla barnen som finns på den här militäranläggningen, de måste vi skicka iväg. Vi kan inte ta hand om dem. Vi fick veta att det var på grund av kriget som vi skickades iväg. Men efteråt har vi också förstått att det var en del av planen för Folkets Mujahedin att göra sig av med alla barnen, separera på alla familjer, alla som var gifta, alla par. De skulle separera, de skulle skilja sig. Och sen så skulle de bara fokusera på kampen. Så det som hände, det var ju att jag sattes på en buss tillsammans med min lillebror, och då kommer jag ihåg att min mamma sa att Hanif, du är tillräckligt gammal nu, du är 9 år, men du är vuxen nog att ta hand om din lillebror, så från och med nu så är det du som tar hand om honom. Och så sattes jag och min brorsa och massor med andra barn på de här bussarna, och vi bussades ut från Irak. Resan landade så småningom för min del först i Tyskland.
För din del först, ja. Så ni separerades?
Jag och min brorsa hamnade i Tyskland.
Ja, förlåt.
Och det var så här att man hattade från olika familjer hit och dit. Men i Tyskland så hade de en villa. Och så småningom så var det en familj i Norrköping. Mm. Som anmälde sitt intresse att vi kan ta hand om de här barnen. Och det har att göra med att de kände till mina föräldrar från när jag var väldigt liten. Mm. Så småningom så kom jag och min brorsa till Sverige och Norrköping där vi växte upp.
Jag förstår. Den här känslan, din mamma, förlåt. Jag ska hälla i lite till. Din mor lämnar ju er två.
Ja, ja.
Din far hade sedan tidigare gått bort.
Just det. Han dog ju liksom i den väpnade kampen när jag var 6 år.
Och han är ju liksom en hjälte.
Han är ju en martyr liksom. Mm.
Och så att din mamma fortsätter martyrkriget,
ja.
Och lämnar, alltså, vilket hon gör tillsammans med många andra, med resten av de här mujahedin-soldaterna, att de lämnar barnen och sådär. Så här i efterhand så kan jag ju tänka mig hur den här processen har gått i dig som tonåring och sen återkomsten där du träffar din mamma igen. Men kan du någonstans erinra dig om hur du kände redan då? Eller var det bara den här stoltheten eller det här uppdraget där du fick att du ska ta hand om din bror? För så kan det ju vara för ett barn också.
Ja, alltså, det var någonstans en stålsättning. Och sen så tror jag att förutom att det är sorg och chock, så är det bara liksom rusta upp så bara liksom palla trycket. Alltså det var ju så fruktansvärda grejer vi fick vara med om. Alltså bara skiljas från sin mamma och pappa i stort.
Absolut.
Att åka iväg liksom halva till Europa själv och ta hand om sin lillebror också var stort. Men det var bara liksom palla och ta tag i liksom och bara liksom acceptera de olika situationer som vi skulle hamna i. Mm. När vi kom till så småningom till Sverige, alltså vi hade det inte bra. Det var inte alltid vi fick mat hemma. Det var ingen omsorg, det var ingen som tog hand om oss. Vi stank, vi luktade illa, det var ingen som tvättade våra kläder, ingenting. Vi var ju udda fåglar när vi var i skolan och jag framförallt kunde bli retad av andra klasskamrater för att man luktade illa, man såg konstigt ut, hade jättestort hår. Det var ingen som klippte en. Kläderna var trasiga. Man såg bara udda ut.
Och värdfamiljen då, om jag får kalla dem det. Har du och din bror i alla fall, eller du då, någon relation till att kunna kalla dem som föräldrar?
Nej, så var det inte så. Utan, det som är intressant med värdfamiljen är att de var utifrån vårat kontext den närmsta kulturen vi hade. I och med att de var iranier så kunde vi känna igen oss utifrån den persiska kulturen. Men de var ju den sämsta versionen av föräldrar att ha med sig.
Tror du att det är ett kännetecken för de flesta av mujahedin-värdfamiljerna? För att jag har ju intervjuat fler som... jag i alla fall en till. Och jag har träffat fler. Men jag har intervjuat en till som också hamnat hos värdfamiljer.
Just det.
Och där det har varit samma mönster. Där det har varit flera. Man har inte hamnat på ett bra ställe direkt, utan det har varit flyttar och sådär.
Alltså, att hamna i en bra värdfamilj har ju inte varit prioriterat ur något kontext, utan det handlar om förvaring. Mm. Och det handlar om bara finnas någonstans. Det fanns ingen omsorg om att man skulle ha det bra. Det var ingen som brydde sig om huruvida man blev slagen. Det finns erfarenhetsberättelser nu utifrån andra barn. Mm. Som har växt upp i olika andra värdfamiljer där det förekommer sexuella övergrepp, en del har blivit våldtagna, det kommer komma fler barn så småningom med sina berättelser och böcker som kommer redogöra det här. Och det här är någonting som Folkets Mujahedin, den här organisationen, kände mycket, mycket väl till. Mm. Men de lät det fortgå. Så att, för deras del var det handlar om att barnen skulle förvaras någonstans för att någon gång så småningom när de skulle bli äldre skulle vi skickas tillbaka för att fortsätta våra föräldrars kamp. Så det fanns ingen så kallad barnperspektiv som vi har i Sverige. Utan, jag vet inte, utifrån en persisk kontext så har man inte ens barnperspektiv. Utan barn är dumma, mindre vetande. Det gäller bara att de ska vara tysta. Mm. När de blir äldre så kommer de få lära sig hur saker och ting fungerar. Och det var under den kontexten som vi växte upp i Norrköping.
Barnperspektiv. Ni har två pojkar, två bröder. En är mer, som jag rättar mig fel, för jag har ju träffat din bror. Han är ju lite
har du gjort det?
Ja, det har jag gjort.
Ja, just det. Det har du gjort. Ja, just det. Du har fan träffat honom.
Ja, och han är ju lite mer social.
Ja, ja, ja.
Du är ju social, missförstå mig rätt. Men han är två steg före.
Ja, ja, ja.
Och han känns hela tiden två steg före. Mm. Och nyfiken, tar kontakt och vill veta. Och sådär. Och en trots allt yngre. Och du uttrycker någonstans, nu vet inte jag om det var i boken eller någon annanstans som jag hört tidigare, att din bror någonstans sprang förbi dig i vissa avseenden.
Ja. Det var så redan när vi kom till Sverige så lyckades han väldigt snabbt förstå sig på koderna.
Mm.
Han snappade upp liksom detaljer, interaktion. Han förstod vad som var viktigt och inte viktigt.
Mm.
Och för honom så var han bara sprang. Han bara hoppade upp och omfamna det nya livet med Sverige och språket framförallt. Han lärde sig på några månader så lärde han språket och blev genast den populäraste killen i klassen och till och med skolan.
Mm.
Medan för mig så hamnade jag i en grubblande tillstånd. Från att haft det förhållandevis väldigt bra i Irak så hamnade jag i liksom i... Alltså jag vet inte, det var liksom...
Ingemans land eller?
Ja, alltså jag varit introvert och för mig själv. I och med att jag var tvungen att stålsätta mig, i och med att det var så mycket stora kriser så var jag tvungen att hantera på något sätt.
Kan det varit åldersskillnaden i och med att du var lite äldre och mer vaksam och medveten om din situation tidigare eller så, och han är lite yngre?
Exakt.
Han inte riktigt, hur gammal var ni när ni...
Han var 6 år, jag var 9 när vi kom till Sverige. Ja. Och för honom så var ju jag den trygga punkten. Mm. Och för mig var det ju så att förutom att jag ska ta hand om min bror så måste jag navigera mig i det värld som inte jag känner till. Och inte bara att jag har kommit till ett nytt land, utan det var ju också ett ständigt hot om att vi skulle bli placerade i nya familjer.
Mm.
För vi blev liksom, precis som andra Mujahedin-barn, vi hattade från familj till familj. Och det var bland det värsta jag visste, att få komma till en ny familj, nya föräldrar, ny kontext. Och för mig, jag varit introvert och varit för mig själv sluten. Hade inte så mycket vänner, var inte så social. Medan min brorsa Sale, han bara sprang på.
Mm. Mötet med Norrköping.
En till.
Mötet med Norrköping.
Ja.
Hur var det?
Alltså Norrköping, det finns två grejer som jag tycker ändå väldigt, som jag är väldigt tacksam över. Det att, och det här kommer vi in när vi pratar om integration.
Mm.
Man kan prata om mjuk och hård integration, om man säger, eller man kan kalla det för assimilering. Mm. För mig, när jag kom till Norrköping, det var bam, anpassa dig. Du kommer från ett annan kultur, du kan annat språk, du har andra sätt att tänka. Radera det, anpassa det till den svenska kontexten.
Köp läget,
skolan, vad än du tänker och gör, anpassa det till det nya. För att det fanns inget alternativ.
Mm.
Så vi tappar väldigt snabbt språket, den kulturella kontexten. Utan det gäller för oss att så snabbt som möjligt komma in i samhället och bli svenskar.
Mm.
Och ur ett annat perspektiv så måste jag ändå säga att Norrköping var väldigt häftigt. För att det var en liten stad. Vi bodde faktiskt i ett rätt så fint område, Smedby. Det var inte många svartskallar där överhuvudtaget. Så att vi stack ju ut. Men det fanns också resurser. Så de kunde ge oss resurser. Vi kunde ha speciallärare. Och så småningom få hjälp. Och det var tack vare egentligen att jag var i Norrköping som efter 2 års tid så gjorde man bedömning att vi skulle bli omplacerade för att det var helt ohållbart i den familjen som växte upp i.
Så den sista familjen ni hamnade i då var...
Vi bodde först i en persisk familj i 2 år. Och så efter 2 år så blev vi omplacerade. Och då fick vi komma till en ny familj. Och det var en svensk familj. Ja, Anders och Kristina Jakobsson heter de. Och då är det bara så här, det är bara att rätta in sig i ledet. Det är bara, nu bor du hos oss, tar av dig skorna, strumpor på. Jag kommer ihåg i den persiska familjen
så har man
inte strumpor på sig.
Man äter på golvet.
Nej, inte äter på golvet.
Nej, men
man kan göra det. Man har soffor och sådär. Ja. Men i den svenska, då är det, nu har det kommit till oss. Nu är det svenska som gäller. Och det är bara att anpassa sig. Och så på sätt och vis idag så är jag ju liksom väldigt tacksam över den här anpassningsprocessen som var väldigt hård och tuff. Men den har ju också tjänat mig väl. Framförallt med språket och allting. Så att man har ju blivit en svensk. Men
kände du att det blev någon form av så här kulturkrock? Blev det någon kulturkrock i kulturkrocken,
ja,
så att säga?
Ja, för många kulturkrockar. Ja. Synen på jämställdhet, synen på hur man är klädd. Du vet, synen på nakenhet och... Mm. Det var ju sig en kulturkrock mot den svenska kontexten. Jag kommer ihåg när första gången jag skulle duscha i svenska klassen, gympan. Och man skulle gå till i gympan. Mm. De duschar ju nakna. Jag hade aldrig sett en annan människa naken innan. Vi var ju alltid liksom i små bås. Man fick aldrig visa sig naken för någon annan. Det var en grej. Mm. En annan kontext, det var ju att utifrån den persiska kontexten så var ju vi inom Mujahedin, vi var ju inte normala iranier. Allt det här om persisk historia och kuros och allt de här. Jag hade ju ingen aning om persisk kultur. Utan vi var ju bara indoktrinerade i Mujahedins värld. Och klassamhälle och så. Så att...
Ni fick lära om er egen historia.
Ja, väldigt mycket.
Väldigt speciellt.
Så det var på så sätt så var det en väldigt tuff resa. Det var en hård resa. Det var bara anpassning. Men samtidigt, det fanns ju resurser, möjligheter. Och vi fick komma till en väldigt bra familj som hade... Som var etablerad i samhället. Mm. Helt plötsligt så här, Hanif, nu ska du börja spela fotboll. Ja, Hanif, nu ska vi gå och kolla på IFK Norrköping när de spelar match mot Kalmar. Så det var liksom, det öppnades upp en helt ny värld. Nu ska du på sommarläger till sommaren. Stadium Sport Camp, vad gillar du för att spela för fotboll? Alltså, helt plötsligt så öppnades möjligheterna till allting som finns egentligen i vårt samhälle. Som inte jag hade tillgång till förut. Men nu raddades det upp som en liksom buffé.
Var du lycklig nu? Kan du säga det?
Nej, jag var fortfarande en udda fågel. Jag var ändå introvert. Jag var ändå den konstiga. Jag såg konstig ut. Jag var för mig själv. Det var någonting som var läskigt med mig, beskrev de andra barnen och ungdomarna med mig. Liksom. Jag var för mig själv. Jag tittade konstigt. Det var liksom creepy killar. Liksom. Men... Det som hände på de här ungdomslägerna att efter ett tag, en vecka, två veckor, tre veckor, då börjar man mjukna upp och man börjar liksom lära känna varandra. Man hittar på aktiviteter tillsammans och då börjar man upptäcka att hej, han är rätt så schysst. Mm. Och då fick ju jag faktiskt svenska kompisar för första gången. Och de kompisarna är ju kompisar som jag fortfarande är vänner med än idag. Mm. Och det som var häftigt, Viktor, det var ju att det var ju inte vilka barn som helst heller egentligen, för att många av de här barnen kom ifrån fina familjer och så. Mm. Så det var en väldigt så här, intressant social experiment med SOS-fall och sen det fanns till med barn från Lidingö, Djursholm och sånt som folk skickade iväg på sådana här läger. Det fanns så här diplomatbarn som kom och så det var rätt så häftigt.
Och någonstans på vägen så blir du tonåring.
Mm.
Och du umgås med likasinnade vänner och det är idylliskt, kan man säga det. Men fortfarande så fanns det någon uns om att du är inte som de andra invandrare.
Ja. Jag växte upp.
Eller?
Ja, det var så i Norrköping så var det så här att jag växte upp med andra svenskar. Man kände som en del i gemenskapet, men sen var det också så här på fyllan så här, han är fan, du är riktigt schysst kille. Du är den enda invandrare jag känner. Men du är annorlunda. Du är inte som alla andra. Du är speciell. Jag gillar inte invandrare, men just dig. Dig gillar jag. Och jag bara så här. Jag kunde bli glad åt det. För jag tänkte att man vill ju passa in. Men någonstans där så kändes det ju ändå någonting som inte att det stämde. Det var ju ändå en grupp. Det grubblade inom. Alltså jag hade en grubblade över mig själv. Över min identitet. Vem är jag? Vad gör jag i det här samhället? Finns det en plats för sådana som mig? I skolan så gick det förhållandevis bra, man säger. I skolan så är man ju ändå väl integrerad. Men efter skolan, efter att jag tog studenten, när jag skulle börja söka jobb, pang, då smällde det till. Då hamnade jag i en personlig kris.
För jag någonstans så hörde det här med att ni skrev ett CV, du och en vän som är etnisk svensk, och ni skickade till samma arbetsgivare. Ja. Han fick jobbet, det fick inte du.
Ja. Det egentligen var det så att jag skrev ett personligt brev och jag skulle skicka in den. Och han tyckte att mitt personliga brev var väldigt bra. Så han bara tog bort mitt namn och skrev sin egen.
Och han fick jobbet. Vilket är en vanlig grej man gör faktiskt.
Ja. Så han fick jobbet. Jag hörde ingenting från den där firman. Och för mig så var det så här en ytterligare en grej som gjorde att jag tvivlade på samhället. Det är klart att i interaktionen med majoritetssamhället, med svenskarna, så förekom vissa stereotypa uppfattningar eller rasistiska kommentarer. Men du vet, i Norrköping, när man växer upp bland många andra svenskar, det finns ju inget utrymme liksom att prata med någon om vad man upplever och så, utan det var bara liksom acceptera situationen och liksom stålsätta sig och så. Så det var lite annorlunda, jag hamnade i identitetskris. Men det som händer då, det är ju att jag tar kontakt med folkets mujahedin.
Hur gammal är du nu?
Nu är jag 18. Och då får jag åka upp till Stockholm. Och där träffar jag många andra ungdomar i Husby. Som har samma bakgrund som mig. Mm. Så av någon, jag åker till Husby liksom, typ veckovis. Jag åker dit och umgås med massor av andra iranier som är precis ser ut som mig och allting. Men de är riktiga liksom, de är från förorten. Jag är från landsbygden och vi blir liksom fascinerade av varandra. Här kommer den svenska versionen av Hanif. Sen så finns det en massa andra Hanifar där som är helt så här, har värsta förortstugget och så där, och misstror samhället helt och hållet. Och det blir väldigt intressant socialt experiment att umgås med dem och diskutera värderingar så. Men någonstans där blir jag också infångad av folkets mujahedin och får ett erbjudande som inte jag kunde tacka nej till. Och det var att jag skulle få åka till Irak och träffa min mamma.
Hur kändes det här?
Det var ju en häftig grej. Det var ju som en häftig resa. Och när jag träffade henne, det var ju bland det, jag hade inte träffat henne på 10 år. Så det var ju en bland de största höjdpunkterna i mitt liv att få återförenas med sin mamma. Jag brukar beskriva att det var som en slags filmscen, du vet att man kan pausa när jag fick träffa min mamma. Det var som jag fick ju världens chock när jag såg henne. Det var liksom att tiden stod still, alltså livet snabbspolades fram genom allt det jag har varit med om, och sen så kramade jag henne. Och ja, det var en mäktig känsla att få återförenas med sin mamma.
Verkligen. Hur minns du det första ni sa till varandra?
Jag kommer ihåg att jag öppnade munnen och ville säga någonting. Och jag blev helt stum. Alltså, munnen var så här. Jag bara tänkte en gång till, men jag hamnade i chock. Så då kommer jag ihåg att jag bara kramade henne och sa att jag önskade att vi hade aldrig skilts från varandra. Jag hade önskat att vi kunde liksom backa tillbaka tiden. Mm. Och jag skulle bara liksom strunta i de här 10 åren som har gått.
Ja, och för du kan ju uttrycka det väldigt bra nu med tanke på att du är 18 år. Persiskan då?
Den var mycket sämre. Jag hade mer eller mindre tappat språket helt. Så jag började lära mig igen. Men jag bröt på svenska när jag pratade persiska. Mm. Och jag fick ju liksom öva på persiska språket med min mamma och så för att kunna komma igång igen. Mm. Det hade varit så mycket trauma, och jag tror att en del av traumat är att man vill försöka liksom tränga bort en massa grejer, och där ingick språket.
Ja, så, ja. Din far då, som var en stupad hjälte och sådär, krävdes det eller ansågs det, eller fanns det någon förhoppning om att du någonstans skulle ta över hans stövlar nu som en ung vuxen man?
Det fanns det, utifrån den mujahedins perspektiv, utifrån den persiska kulturen, så fanns det liksom en hjältestatus. Hanif, din pappa är en hjälte. Nu ska du ta på dig hans... Nu ska du ta hans bössa. Och han var en hjälte, och det förväntas av mig att jag skulle följa hans kamp. Mm. För de hyllade honom och de berättade så mycket berättelser om honom. Men de berättade också om mujahedin. Mm. De berättade om mujahedins historia och lyckades placera mig i den här kontexten. Och helt plötsligt, du vet, i ärlighetens namn, berättelse har ju jävligt stor, den har ju en jätteviktig betydelse. En berättelse, om man berättar en berättelse där man placerar dig och du liksom förstår på hela din bakgrund och allt du har varit med, då blir det lite plötsligt så här, shit, jag har ju en jätteviktig uppgift. Jag måste ju fullfölja den här kampen som mina föräldrar har kämpat för i typ 20-30 år. Och där och då så bestämde jag mig att jag skulle följa min pappas fotspår och bli en mujahedin-soldat.
Och vad hände då? Och hur är den processen? Utbildning, militär utbildning eller liksom, är du med? Lära sig skjuta och är det gerilla taktiker?
Jag tänkte inte så långt. Nej. Att, jag tänkte inte, för jag bestämde mig att jag skulle bli en mujahedin-soldat. Det föregicks ju av att egentligen det var ett år där jag blev liksom indoktrinerad i mujahedin, deras ideologi, deras kamp, deras utrustning, deras vapen och allting. Och samtidigt så var jag bortskärmad från den svenska kontexten. Så att sakta så började jag mina tankar formas om till att bli en mujahedin-soldat. Och jag tänkte ju inte på liksom konkret att jag måste gå vapen, träna och så. Utan jag tänkte bara, fan, det här är gemenskap, det här är värme, det är kärlek, det här jag vill vara. Och jag fattade det där beslutet. Men jag ställde ett krav. Och det var att jag måste åka tillbaka till Sverige. Och ta farväl av alla mina bekanta och mina svenska föräldrar.
Och det var inte riktigt...
Det var inte vad de hade förväntat sig.
Nej.
De trodde att fan, vi har dukat upp för det här. Du har världens erbjudande. Du får åka i... Jag var i Irak. Det är liksom, här står dörren. Du ska bara kliva över det här så är du en fullvärdig medlem. Men så sa jag, nej, inte än. Jag måste åka dit, ta farväl.
Var det någonting inom dig som tvekade? Eller var det på riktigt att du ville åka hem och ta farväl?
Jag tror att efteråt så tror jag att det fanns någon tvivel inom mig egentligen.
Men du kände inte den då?
Nej, jag kände inte det. Utan jag var mentalt inställd på att jag skulle ansluta. Men det var någonting som fattades. Det var någonting som gjorde att jag var ändå så pass smart så jag visste att jag kunde inte göra det här fullt ut. Jag ville på något sätt köpa mig tid, tror jag.
För att ta ett beslut.
Ja, och då åkte jag hem till Sverige.
Och fick någonstans ett kvitto eller en signal eller ett tecken på att du skulle göra någonting annat.
Ja.
Du skulle bli polis.
Ja.
Och hände det direkt då?
Nej, utan det som hände var ju att... Jag tror att det är väldigt vanligt att det är många människor som går igenom olika kriser. Man mår dåligt. När man är med om en kris, när man är med om olika händelser, man mår skitdåligt. Och det krävs alltid en process för att processera det här. Du har kanske en massa med frågor som du måste få svar på. Under det här året med Folkets Mujahedin så fick ju jag svar på en massa frågor. Jag fick ju träffa min mamma, jag fick ju se vart hon bodde. Jag fick följt ta del av Mujahedins historia. När jag åkte tillbaka till Sverige...
Väga de två.
Då kunde jag väga de två. Jag kunde ställa, så som jag uppfattade, rasismen som fanns i Sverige, diskrimineringen, att jag var svartskall och att jag inte hade en plats i svenska samhället, mot det som erbjöds inom Folkets Mujahedin. Och det var en väldigt, så här, det var ju förvisso att jag skulle bli en hjälte. Det var ju också en väldigt tydlig uppdrag och roll. Det var ju en meningsfull uppdrag, men det var ändå väldigt smalt. Och är det verkligen det jag ville göra. Och då när jag kunde väga dem för och emot så bestämde jag mig att jag måste köra det andra och satsa på mig själv i svenska samhället. Och jag brukar säga att det här är en del av en mognadsprocess när man börjar ta ansvar för sitt eget liv och inte börjar tendera skylla alla sina misslyckande på andra personer. För det var ju när jag kunde själv ta ansvar för mig själv som jag började också se att jag kunde förändra mig. Så jag bestämde mig för att stanna kvar i Sverige och så småningom sökte mig till polisutbildningen och kom in. Jag gjorde militärtjänst, jag var amfibieplutonbefäl också.
Det är typ det hardcore.
Det är special. Ja,
varför valde du alltså det? Eller?
Jag ville göra militärtjänsten och jag tänkte så här, antingen kan man göra soft eller hårt och jag vill liksom göra det på riktigt.
Någonstans, den är tuff, den är.
Den är tuff, den är jättetuff. Jag vill inte berätta om allting, för det är ingen som tror på en. Och så här, men,
jag fattar, jag har en kusin som har berättat lite.
Ja, nej, det är ingen idé. Folk tror att man ljuger och så. Men jag ville göra comeback i svenska samhället, och för att kunna göra comeback i svenska samhället då måste jag göra allting som svenskarna gör, och där var ju också att göra militärtjänsten. Så det var en anledning. Så jag gjorde militärtjänsten, och när jag hade gjort den och den var så tuff, då tänkte jag att allt annat måste vara väldigt enkelt. Ja. Så då var det väldigt enkelt att bara söka till polisutbildningen.
Vi kom in direkt.
Ja, första gången lyckades jag inte, för att jag hade ändå problem med språket.
Språksvårigheten,
ja.
Jag kan tänka mig att det är
ja, dyslexi och sådär. Mm. Men andra gången gick det bra, och då kom jag in och... så då fick jag traggla där på polishögskolan. Pluggade 2 år. Och då hade jag fortfarande kontakt med mina vänner i Husby.
Jag tänkte säga det. Ja. Har du någonsin märkt av att du har sett som någon form av utböling eller förrädare? Dels för att du... Du har ju den här svenska prylen med dig från Norrköping. Och sen då att framförallt bli en polis.
Ja. När jag var i Husby, när vi softade, det var ju inte... Mina vänner skilde sig inte från alla andra vänner i orten.
Nej.
Man festade på sitt eget sätt, man rökte gräs tillsammans, man gjorde det ena och det andra. Det var ju det liksom kontexten för förorten. Och när jag sökte till polisen, då uppstod ju en dilemma. Hanif, vad skulle du göra om jag skulle röka en joint? Och sådana frågor dök upp. Och då var jag tvungen att bestämma mig för... Jag var tvungen att bestämma mig. Liksom, jag var tvungen att dra en linje, en gräns för vad man skulle kunna, hur jag skulle vara. Och jag drog en väldigt, väldigt så här hård gräns mot alla mina vänner. Och jag sa att om någon skulle röka framför mig, om jag skulle se någon utav er, om jag skulle vara i tjänst, och jag skulle se någon av er skulle röka framför mig, så skulle jag alla dagar rapportera er. Just ni som är mina vänner, som vet att jag är polis, just er skulle jag rapportera extra hårt. Och det satte väl också en...
Standard, va?
Ja, det vart inte så bra. Det vart inte så populärt, och det kanske inte var så att jag blev bjuden på alla fester direkt. Men jag sket i det. Jag tänkte så här, jag har ju mitt mål. Jag vill ju gå åt det här hållet. Och då får man betala det priset. Vad än man gör så måste man betala ett pris. Och i det här priset så ingick det polisutbildning. Ja, men då får man sluta med vissa grejer och bara liksom köra på det. Och det blev liksom... Ja, i många ögon så såg man lite konstigt. Men och man hade väldigt mycket, man förstod inte riktigt varför jag skulle bli polis av alla jävla yrken. Iranier ville bli läkare, ingenjörer och allt det här. Men polis såg man ner på.
Men liksom, om vi går tillbaka till just det här värderingsfrågan och hur man är. För att någonstans, du berättade ju också att du, när du är som liten så stjäl ni någonting. Du och Lång-Niklas heter han så.
Ja, just det, exakt.
och han tjallar på dig.
Ja.
Och du kunde inte förstå det som kommer från
persisk
kultur. Att man kan sätta dit någon.
Nej,
alltså, att man kan...
Nej, alltså utifrån den persiska kontexten, det är man är lojal, ja. Man är lojal, man skulle aldrig gola på varandra, man håller ihop, och jag förstod inte hur den här Lång-Niklas kunde bara gola ner mig.
Hur gammal var du här?
Här var jag 9-10.
Ja, precis.
Alltså, för mig var det fanns inte. Ja. Det fanns inte att man kunde göra så. Så jag blev ju chockad. Men jag ju nu hade blivit svensk.
Det var det jag ville säga. Så det var det är en jättelång...
Ja.
De här 10 åren från den här 9-åringen till nu polis, eller 10, det kanske är 12, va?
Ja.
Hur gammal är du när du är polis? 22, 23?
När jag kommer in på polisutbildningen påbörjade, då är jag 26 år.
Förlåt, ja. 26 år, ja. Så pass. Du var yngre, ber om ursäkt.
Ja.
Men då är det väldigt långt... Alltså det har hänt så pass mycket med dig personligt och naturligtvis... Det är en så lång tid.
Ja, och jag
hade förändrat så pass mycket då.
Jättemycket, och jag hade blivit drillad i att vara svenska värderingar. Svenska värderingar, du ska göra rätt för dig, sluta fuska, sluta ljuga, sluta håna, erkänn, be om ursäkt. Alltså så här grundvärderingar som är så viktigt hos många svenskar.
Mm.
Och där man aldrig accepterade motsatta. Att man ljuger någon rakt i ansiktet. Det var bland det fulaste man kunde göra. Det är så skamligt att ljuga. Och framförallt ljuga i ansiktet på någon annan.
Det där fick jag
radera bort. Och börja med att be om ursäkt. Ja, jag ber om ursäkt. Jag har gjort fel. Erkänna misstag. Jag reflekterar. Det där är också en viktig grej. Be om ursäkt. reflektera, vad skulle du kunna göra annorlunda, lär dig, kom tillbaka. Men det häftiga är också
att den inte finns, att den inte fanns i den persiska kulturen, är det så du menar?
Nej, i den persiska kulturen så fanns inte det. I den persiska kulturen, om du gjorde fel eller om du blev upptäckt, då fick du ju stryk. Jag fick ju stryk. Det fanns ju inget utrymme för att reflektera. Det finns ingen i den persiska kulturen, det handlar ju hela tiden om att undvika att bli upptäckt, för att konsekvensen av ett straff är så förödande. Det fanns ju ingen utrymme för att reflektera, analysera, kunde ha gjort på annorlunda sätt. Det fanns inte heller förlåtelsen. Be om ursäkt och förlåtelsen, det fanns inte. Förlåtelsen kom i samband med när man blev ordentligt sopad, och man blev slagen. Då, det, i att man blev misshandlad, så kom förlåtelsen. Och det skildes ju väldigt mycket från det persiska sättet, från det svenska sättet. Och det är väl de här grejerna som jag skulle säga är klassiska för vårt samhälle idag, utifrån det svenska sättet i skolan. Mm. Så handlar det väldigt mycket om att tillsäga sig, reflektera, fundera. Och sen så är det tänkt att man ska ändra på någonting och komma tillbaka. Medan många från förorten till exempel kanske tänker så här, hej, svenskarna, de är fett keffa. De gör ingenting, de är liksom losers och så. Det är en kulturkrock där.
Men inom Porinskåren då, på tal om kulturkrock, har du stött på motstånd och rasism? Kan du känna det inom själva kåren? Eller är vi helt ute och...
Det är klart, det beror på vad vi pratar om rasism. Mm. Men definitivt att det fanns form av rasism.
Men inte mer än någon annanstans, lika mycket...
Ja, och om jag får bara göra det besviken. Och rasismen som kunde ibland komma, det kunde lika väl komma från personer med utländsk bakgrund.
Ja, besviken.
Så att när vi pratar om rasism så kanske man tänker så här, svenskar mot invandrare och så. Men nej, det är mer så här att man är kanske med de poliser de poliser med utländsk bakgrund kunde vara ofiltrerat säga vad de tycker och tänker. Men det är ju det jag som jag blir förvånad över, det är fruktansvärt hur mycket fördomar det fanns. Inom polisen mot andra grupper och så. Jättemycket fördomar om hur människor är, hur personer utifrån ett visst kontext, hur man beter sig och sådär. Och hur man pratade om andra grupper i samhället som inte jag var van vid. Jag var inte van vid att man pratade om somalier, om romer. I Norrköping hade vi inga romer direkt. Vi hade ju inga romer, och inte för den delen somalier heller för den delen.
Så hur menar du hur man pratade om dem?
Man pratade om somalierna här och alltså, det behövde inte vara att man pratade om dem på ett nedsättande, men man refererade till dem som somalier.
Okay,
och jag var inte ens van vid att man pratade på det sättet. Så att jag blev väldigt förvånad över språkbruket och tyckte att det var lite konstigt och det var rasistiskt. Mm. Sen efter ett tag så började jag inse att alltså, det här är ett polisspråk. Poliser pratar väldigt mycket utifrån hur personer ser ut.
Kategoriserar.
Det är ett sätt att prata. Det behöver definitivt inte vara någonting negativt. Men med det sagt så skulle jag säga så här, absolut, det finns jättemycket stereotypa uppfattningar inom polisen. Och som en ny polis, som du är uppväxt på landsbygden, så är ju de flesta invandrare ser likadana ut, och man tenderar att klumpa ihop dem. Mm. Det är ju när du är ny polis, men ju längre du har jobbat som polis, då börjar du nyansera, då börjar du differentiera, och då kan du börja till och med referera till en ammo till som Svensson. Okay. Ja, det var en Svensson-familj, fast att det var liksom en ammo liksom, med sina barn och så. Ja. Så småningom så börjar man differentiera, men det tar tid för polisen att kunna börja se nyanserna och se att det finns goda krafter, det finns personer som de facto är kriminella. Och sen så finns det vanligt hedligt folk.
Mm. Jag har ju sagt någonstans att empatisk förhållningssätt till de som gör brott är jätteviktig. Men också, du är för hårdare lagstiftning. Mm. Hur kan man kombinera de två? Eller går det att kombinera de två?
Ja. Alltså empatisk förhållningssätt, det är ju att när du pratar med någon så måste du vara empatisk. Du måste försöka sätta dig in i den personens situation och kunna... För det är genom att vara empatisk som man kan liksom verkligen connecta och förstå varandra. Mm. Det skulle jag säga är nyckelordet när jag jobbar. Det innebär inte att det inte ska få konsekvenser om du gör fel. Om du har begått brott så ska du få den straffen. Och jag menar på att vi gör ju många av våra ungdomar en otjänst när vi ser på andra sidan, resonerar kring att han inte förstod bättre, vi ska ha ungdomsrabatter, vi ska ha mängdrabatter. Det som händer är att unga personer begår brott i tidig ålder. De fattar inte vilka konsekvenser det är. De fattar inte att de får en massa mängdrabatt och sådär. Sen när de begår mycket grövre brott, då kan de bli på fängelse så här rätt så lång tid. Och sen när de är 25 år, så kommer de till oss polisen och säger ah, Hanif, vet du vad? Fan, ni hade rätt. Jag ångrar mig att jag levde den livet. Jag trodde jag var cool och häftig, att jag tog en genväg. När man är 25 år, har träffat en tjej, har barn, då inser man plötsligt att man har inte varit så cool och häftig. Mm. Och då menar jag på att den hårdare straffen som borde komma mycket, mycket tidigare blir en läxa för att kunna erbjuda många av de här att ändra om karriären.
Mm. Ja, jag fattar. In the heat of the moment, eller in the line of duty som det heter, förlåt. Har du känt att du någonstans, shit, varför valde jag det här yrket?
Har det kommit sådana? Ja, många gånger.
Jag vet att ni inte får prata om enskilda fall och sådär.
Nej, men jag kan ta, alltså många gånger så kan man, med ärlighetens namn, första gången jag gick igenom grindarna på polishögskolan, då tyckte jag att jag var jävligt cool och häftig som skulle komma in på polisutbildningen och jag ska vakta hela samhället. Men terrordådet på Drottninggatan 2017, då kände jag mig jävligt, jävligt liten.
Mm. Du var på plats. Vi kom ju dit, nästan alla poliser kom.
Alla poliser åkte in och ryckte in. Och när jag satt i polisbilen och hörde om att det var skottlossning överallt, så som ryktet gick, då undrar jag liksom hur jag ens tänkte när jag valde polisyrket. För då skulle jag ge mig in i ett inferno. Och jag visste inte vad konsekvenserna av det skulle vara. Och då tänkte jag att det var jävligt dumt val att bli polis. Då tyckte jag inte att det var kul. Den gången, men jag ska vara med om att alltså, jobba i förorten, det är jävligt tufft. Det är inte för vilken polis som helst. Det är med poliser med skinn på näsan och måste liksom tåla lite mer än vanligt. Och det är många, många gånger i interaktioner med ungdomarna som man har känt att man vill bara kasta in brickan och sluta.
Det är så.
För det är emellanåt så är det ett mörker. Man sugs in i ett mörker och efter ett tag så blir det här mörkret ens vardag. Mm. Och man i interaktioner och får möta den här enorma hatet som vissa har mot polisen men även mot samhället. Då undrar jag liksom varför jag som ändå är hyfsat normal människa lägger min tid, tjänar dålig, har dålig liksom lön och dålig arbetsmiljö. Får ingen cred och ändå åker jag in och gör det här jobbet och alla andra, de flesta är otacksamma. Då vill man ju bara kasta in handduken och bara göra någonting annat.
Men det krävs en viss sorts person för att bli polis, sägs det. Och du har ju sagt någonstans att det finns en känsla när man åker iväg på just sådana där, kanske inte just de här två tillfällena du berättade där med terrordåd, men att när man kliver in och är i hettan så känner man någonting som att man lever.
Alltså, för det första, gemenskapen och sammanhållningen, det är ju helt fantastiskt. Det påminner mig väldigt mycket om att vara med i Mujahedin när jag var liten. Mm. Men när det smäller till och det är på liv och död, det finns någonting, alltså jag vet inte om man kan kalla det för flow eller någonting. Du vet liksom, allting bara flyter på. Man vet exakt vad man ska göra. Man liksom bara matar, man liksom, allting bara liksom stämmer. Alltså det är som att man känner sig levande. Och jag vet inte ifall det har att göra med att vissa utav oss har det här behovet att känna adrenalinkick, att liksom det händer någonting. För att vardagen kan annars för en polis vara väldigt grå och trist. Man rullar runt och liksom tar upp anmälningar och det är stöld och sådär. Men när det smäller till, när det är upplopp eller något sådär, då, alltså, om man är med i det här infernot, då är man ju levande på riktigt och då gäller det att man är i matchen.
Liksom. Tar de upplopp? De här påskupploppen då, som det kallas nu redan, det som har hänt med koranbränningarna, dansken. De poliserna i den situationen, vad har du för tankar kring den då?
Över det som har skett så är jag, som de flesta poliser, så är jag oerhört frustrerad och fruktansvärt arg över det som har skett. Jag är liksom flyförbannad och fan, jag vet inte. Jag önskar att jag kunde varit där och hjälpt till. Liksom. Och jag blir heligt förbannad på på de som har ställt till det, och jag hoppas att de kommer lagföras. Vi har goda chanser att lagföra väldigt, väldigt många av dem. Mm. Bland annat i Rinkeby där torget är helt kameraövervakat. Det fanns liksom, vi har filmklipp där det är liksom mammor som kastar sten på polisen. Vi har farbröder, alltså det är liksom alla deltog från små barn till vuxna, helt sjukt.
Denna frustration då, vad tror du bottnar i denna, för nu pratar vi om normala människor, det är ju inte kriminella enbart som har kastat sten mot polis och som har gjort det här.
Det är en blandning där.
Det är en blandning där. Att...
Det är en otacksamhet. När man kommer hit till Sverige och har en annan bakgrund och man har bott i öknen, fått stryk som liten och fått man har fått vara med om väldigt, väldigt mycket skit. Och så kommer man ändå ha möjlighet att jämföra det persiska, det Molina Mujahedin och det svenska. Så ser jag vilka förmåner det finns i det svenska samhället. Mm. Och när ändå människor beter sig på det här sättet, det är så otacksamt. Och de förstör för så många människor. Det är jävligt provocerande. De förstör för de som bor där. De förstör framförallt med många andra, med muslimer. Många kategoriserar folk som svenska invandrare. Invandrare åker på det här. Det är fruktansvärt frustrerande över att vissa idioter som borde sitta på fängelsestraff väldigt, väldigt lång tid beter sig på det här sättet.
Som, på grund av att man gräner en koran. Kan du se den... Kan du någonstans... Nu är ju du...
jag är kulturellt muslim. Jag kunde ju be när jag var liten. Jag förstår vikten av att man visar respekt. Jag har den förståelsen. För mig så går inte det riktigt ihop. Men jag förstår frustrationen och ilskan. Men att frustrationen och ilskan är att man tänder eld på skolor. Man kastar sten mot räddningstjänsten. Och man hoppsparkar på poliser. Man slår stenar så att det krossar hjälmarna. Den frustrationen och ilskan bottnar i någonting annat. Då är det inte koranbränningen, utan då är det man projicerar kanske sina tidigare misslyckanden och andra grejer och kokar ihop det och uttrycker det och riktar den här ilskan och haten mot andra personer. Det är så jag ser det.
Många undersökningar tyder ju på att det här handlar ju faktiskt inte om själva att han bränner en koran, utan att det är kränkheten som den här dansken då väljer att göra. Att man ser själva beteendet, att han gör en sån här pryl.
Och det finns också en föreställning, och jag vet att det här är en sån här grej som är en missuppfattning, det är att polisen är där och skyddar den här personen. Polisen ger tillstånd. Det är tack vare polisen som den här personen får göra den här grejen. Och där blir jag också frustrerad, för att polisen gör ingen värdering i... Det är inte så att polisen tänker så här, är det här en bra idé eller en dålig idé? Ja, det här är en bra idé. Vi ger honom tillstånd. Polisen fattar inte sådana beslut, utan man har rätt. Det är en grundlagsrättighet att demonstrera och uttrycka sina åsikter och bränna vilken bok som helst.
Men om den då leder till våldsamheter på grund av att den provocerar en annan folkgrupp, en annan religion och så vidare. Kan man då inte neka tillstånd? För jag tänker ju...
Om vi tänker med tanken att det skulle behöva vara så att våldsamheter skulle leda att man inte skulle få uttrycka vissa åsikter, då kan vi ju tänka med vilka andra åsikter och yttrande är det att vi ska förbjuda. Så är 1 maj när det är Socialdemokraterna ska demonstrera runt om i Sverige och vi börjar kasta sten. Ska man förbjuda 1 maj-tåg? Feministiskt initiativ eller någon annan feminister håller på med någon demonstration om vissa rättigheter. Då kommer vi dit och kastar sten. Så ska man förbjuda det här. Vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med att låta de som använder våld, att de får rätt och att de styr. Vi ska verkligen värna om yttrandefriheten och rätten att uttrycka sin åsikt. Det handlar i slutändan om att inte vi måste värna om de olämpliga åsikterna, inte de bra åsikterna.
Är det kaxigt att säga, eller är det dumt, enfaldigt om mig att ställa den här frågan, att yttrandefriheten väger tyngre än hets mot folkgrupp?
Yttrandefriheten väger tyngre. Sen så finns det ju begränsningar som skulle kunna bli hets mot folkgrupp. Men yttrandefriheten väger mer. Om du är, det har hänt flera tillfällen när vi har fått vakta personer som demonstrerar och uttrycker sina åsikter. Men under demonstrationen så hetsar de. De säger hatfulla grejer som vi har fått upprätta en anmälan. Det har vi fått göra efteråt. Vi har fått ta upp en anmälan och anmäla den här personen för hets mot folkgrupp. Men att bränna en bok är inte hets mot folkgrupp. Det är inte det. Det har prövats och man har kommit fram till att det är inte det.
Nu har man ju trots allt från Malmöpolisens sida gjort en anmälan mot dansken för hets mot folkgrupp. Men nu, då blir det ju precis lite grann det du säger. Att på grund av yttrandefrihetslagen så har han fått gått och bränna Koranen och manifesterat. Och nu i efterhand så har han blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Har man gjort det bara som en ren praxis eller vad tror du ligger där bak?
Vi kan spekulera. Det kan vara att han har sagt någonting som skulle kunna innefatta hets mot folkgrupp. Det kan vara någonting han har sagt där. Men om det är så att han blir anmäld för att han har bränt Koranen. Då skulle jag säga att det är symbolpolitik från polisens sida för att signalera att de är goda. Mm. Det gjorde faktiskt vi inom polisen i Järva också när han kom till Rinkeby och brände Koranen. Då anmälde man också honom för hets mot folkgrupp. Men jag menar på att det är fel väg att gå.
Hur är det inom poliskåren? Vad ska man kalla? Hur är moden? Kan inte ens uttrycka mig.
Alltså folk är nog så här riktigt, riktigt förbannade. Och ilskan tror jag att man vill vända på något sätt framförallt mot ledningen. Mm. För att man vill skylla misslyckandet på ledningen för att man inte har tagit rätta beslut. Framförallt så har vi varit för få poliser ute på i de här tillfällena. Mm. Man är frustrerad över att det är så pass lite folk där ute och att det inte är utbildat och så, och att man behöver liksom utsättas för sådana här situationer. Mm.
Jag tror aldrig jag personligen då har sett sådana bilder på svenska poliser eller på poliser som har blivit utsatta på det sättet som någonstans spjärnar emot. Eller, är du med mig? Mm. Det finns ju en klassisk då som jag tror kommer bli väldigt ihågkommen. Det är de här poliserna som backar och sen en man som kastar sten, tror jag. Men så är det en polis som väljer att skjuta då. Jag tror inte att det är en man som kastar sten. Men de blir bortmotade och till slut bestämmer sig polisen att få gå emot. Mm. Men backas ändå. Hur känns det där att se som polis?
Nej, det är ju inte så att yrkesstoltheten, att man har mer yrkesstolthet när man ser att vi behöver backa för personer som begår sådana brott. Man får en klump i magen, och framförallt så har jag pratat med många kollegor som berättar om den enorma vålden som har riktats mot dem. Och jag är bara egentligen glad att jag inte var själv där på plats.
Förstår.
För jag vet att, alltså, att hamna i ett slagsmål en mot en, det kan vara tillräckligt tufft. Men nu får man angreppspunkt från 10, 20, 30 håll. Det är skitsvårt att navigera sig. Och de här stora stenarna som de kastar mot huvuden framförallt. Det måste vara fruktansvärt.
Mm. Slutligen, Hanif, tack för att du kom. Jag tänkte ställa en fråga som jag brukar ställa mina gäster. Vad känner du att du värderar högt, men som gemene man kanske inte värderar så högt?
Alltså jag tänker ändå att om man jämför med vart jag kommer ifrån, om man är från Iran, när det finns en sån enorm begränsning, när det inte finns jämställdhet på samma sätt, när kvinnor blir behandlade på ett helt annat sätt, när det inte finns åsiktsfrihet, där du får uttrycka din åsikt. Jag tycker att de förmåner som vi har i det svenska samhället, att få säga vad du vill och uttrycka din egen åsikt och leva ett fritt liv. Alltså vi har faktiskt ett jäkla fantastiskt liv här i Sverige. Och ge sig på ordningsmakten och framförallt samhället för att till och med begränsa de här yttrandefrihetsgrejerna. Jag önskar att folk skulle liksom försöka förstå vilka fördelar det finns. Det är väl det jag tänker på, att jag önskar att fler skulle kunna utbilda sig och förstå fördelarna med att ha yttrandefrihet och religionsfrihet och inte jobba för att begränsa den.
Lever du din dröm?
Ja, det vet jag inte.
Är du lycklig?
Ja, hyfsat. Mm.
Vad är lycka för dig?
Alltså, att ha ett meningsfullt liv. Att man ska känna att livet är meningsfullt och så. Det är väl det viktigaste. Så det är väl halvvägs. Det är väl liksom familj och barn som är kanske ett steget där. Det är väl det som fattas.
Ja.
Bra. Själv då, Viktor?
Ja, jag är lite inne på ditt svar också. Känner mig också. Jag är bitvis lycklig. Men jag känner att ibland så är nog det här med lycka är kanske överskattat. Vägen till lycka är, lycka kanske är själva vägen till lycka.
Mm. Jag tycker så här, bara att du får göra det du tycker är kul. Du håller på med dialogiskt. Vi har ju sista måltiden podden.
Mm, precis.
Att skapa någonting eget. Skriva bok, föreläsa, vad som helst. Skapa någonting eget och kunna leva på det. Det är helt fantastiskt. Mm. Så det är en form av lycka också.
Mm. Kanon. Tack för att du kom.
Tack, Viktor.
Det var en ära.
Tack.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.